Du lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Du ska strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande söndags evangelietext. Det är sommartid och verksamheten på fakulteten är lite på sparlåga, dock inte våra poddar. Är det så att du uppskattar Predikoverkstan och FFG-podden så är vi tacksamma för varje liten eller stor gåva till verksamheten. Du ger en gåva på ett enkelt sätt till swishnummer 123-100-8457. På vår hemsida finner du andra sätt som du kan ge en gåva. Nästa arrangemang på FFG blir Sommarbibelskolan för unga vuxna 8-10 augusti med tematiken Jesus idag. Gå in på vår hemsida www.ffg.se/sommar2024 för mer information och anmälan. Men nu, Daniel Johansson, god lyssning.
Första årgångens evangelium för nionde söndagen efter trefaldigheten, Matteus 25, 14-30. Liknelsen om de 10 talenterna. Grammatiskt inleds liknelsen överraskande. Håsbör följs normalt av ett hotos, som i till exempel Matteus 12:40, för så som, så också. Men här väntar man förgäves på en hotossats. Det är sannolikt frågan om en så kallad anakolut, där Guds rike är det implicita subjektet. För så som när en man och så vidare, så är Guds rike. De svenska översättningarna löser det här med en det kommer att bli sats. Nästa ord, partikeln gar, slarvas bort i folkbibeln som lämnar den oöversatt. Men den syftar tillbaka på föregående liknelse eller på det övergripande temat att vara vaksam. För så som när en man. Bibel 2000 uttrycker detta med det blir nämligen. Participet apodemon är antingen temporalt när han skulle resa eller kausalt eftersom han skulle på en resa. I vers 15 så stöter vi på talanton, talent. Ursprungligen är det ett viktmått på någonstans mellan 26 och 36 kilo. I pengar motsvarade det vid den här tiden 6000 denarer, det vill säga 6000 dagars lön för en vanlig arbetare. Vilket sammantaget tog det bli cirka 20 års lön. Det är alltså inga små summor det handlar om. I slutet på samma vers, vers 15, så finns det ett textkritiskt problem. Hör Evtheos genast till föregående verb, apedemesen, eller följande particip på revtheis som inleder vers 16. Det vill säga, är det mannen som genast far iväg eller är det den första tjänaren som genast går bort för att arbeta med pengarna? Textus Receptus och King James följer det förra alternativet, Nestlaland 28, Bibel 2000 och Folkbibeln det senare. I vers 16 kan vi notera att verbet ergassato i strikt mening betyder att mannen arbetade med talenterna. Bibel 2000 och Folkbibeln översätter efter kontexten, men lite av nyansen arbeta försvinner. Vers 18, oryxengen, betyder grävde upp jorden. Folkbibeln tycks följa en vanlig textvariant som sätter prepositionen en framför g, vilket innebär att han grävde i jorden. I vers 19 stöter vi på två verb i historisk presens, ergetai och synairei logon. Med dessa båda verb lyfts liknelsens vändpunkt fram, mannens återkomst. Som jag nämnt flera gånger tidigare så är inte historisk presens särskilt vanligt hos Matteus. Synairei logon är idiom för att göra räkenskap. I vers 22 är hota dio talenta en ellipsis där participet labon underförstås. Här kan man jämföra med den fullständiga satsen som finns i vers 20, hota pente talanta labon. Samma fenomen, ellipsis, uppträder för övrigt i vers 17 som bygger på vers 16. I vers 24 är det viktigt att lägga märke till participet eilefos, som är perfekt particip av lambano. Det är ögonfallande därför att på alla övriga ställen så används aoristparticipet labon. Poängen som understryks av perfektformen är att tjänaren fortfarande har kvar samma talent som när han började, till skillnad från de andra som ju har omsatt sina talenter. Nyansen kan tas fram om man översätter något i stil med "och den som fortfarande hade en talent" eller "just den talenten". Vers 25 inleds med två particip, phobeithes och apelthon. Det första är troligen kausalt, eftersom jag fruktade, och det andra anger omständigheten, gick jag bort. I vers 26 kan satsen edeis hotiseritso hopo och espeira kaisinago hoten o die skorpisa vara både ett påstående och en fråga. Nästladan 28 och Folkbibeln 15 tar det som en fråga. Bibel 2000 och Folkbibeln 98 som ett påstående. Man kan också notera att Bibel 2000 kastar om ordföljden i den inledande vokativen i samma vers. Pone re dole kai okere. Den blir i Bibel 2000: du är en slö och dålig tjänare. Folkbibeln 98 översätter: du onde och late tjänare. En liknande konstruktion där det ena adjektivet placeras före substantivet och det andra efter finner vi i Matteus 24:45. Vi avslutar denna delen med två kommentarer till vers 29. Först tog det med echontos, den som inte har. Här kan man ställa sig frågan, varför står den här satsen i genitiv? Ja, antingen är det fråga om separationens genitiv, eller så underförstås prepositionen apo som styr genitiv. Flera handskrifter lägger i varje fall till apo framför. Flera handskrifter lägger också till infinitiven dokein, anse, framför echei, så att kai ho echei och vad han har blir kai ho dokein echei och vad han anser sig ha. Liknelsen om talenterna är den andra i trilogin av liknelser i Matteus 25. Kapitel 24 och 25 utgör tillsammans Jesu femte och avslutande tal i Matteus, det eskatologiska. Och notera den lilla notisen om hur han har avslutat talet i 26:1. Vi kan dela in liknelsen på följande sätt. Först har vi en inledning. En man ska åka på resa och överlämna ansvaret för sin egendom. Det är vers 14 och 15. Den andra delen, vad de tre tjänarna gör under hans bortavaro, 16-18. Sen vad som sker vid återkomsten, två tjänare prisas, 19-23. Och för det fjärde vad som sker vid återkomsten, en tjänare straffas. Ser man till denna uppdelning kan man konstatera att dialogen mellan mannen och de trogna tjänarna är mycket kortfattad. Den tredje mannen, eller tjänaren, har mer att säga, likaså hans herre till honom. Vi fortsätter med att ta fram några saker som är ögonfallande och sedan ställer vi några frågor. Först lägger vi märke till att tjänarna får i uppdrag att ta hand om sin herres egendom under hans frånvaro. Mannen ger alltså inte sin egendom till dem utan de ska förvalta den. Den tidens slavar, doulos står det ju i grundtexten, de kunde få stora förtroenden. För det andra lägger vi märke till att mannen gav till var och en efter hans förmåga, vers 15. Vid första anblick kan man ju tycka att fördelningen av egendom är orättvis, varför får de inte lika mycket? Och svaret på den är att mannen gav var och en efter hans förmåga, Ingen skulle få för lite att göra, ingen skulle heller få en övermäktig börda. För det tredje sägs det att mannen var borta länge. Det motsvarar den långa tid som är beskriven i både Matteus 24:48 och 25:5. För det fjärde noterar vi att tjänare 1 och 2 beskrivs helt parallellt. Så Jesus ställer i praktiken upp en kontrast mellan två slags tjänare, inte tre. Och den som sticker ut i framställningen, det är den late tjänaren. Så till frågorna. Är den tredje tjänarens beskrivning av husets herre riktig? Alltså, är mannen så hård som tjänaren påstår? Fyra saker talar emot att det är en riktig beskrivning. För det första så finns det ingenting innan i liknelsen, innan den tredje börjar tala, som på något sätt antyder att husets herre skulle vara hänsynslös. För det andra så framställs husets herre som mycket generös. Han överlämnar sina talenter och han reser bort i förvissningen om att de klarar av att sköta sitt arbete. Och han belönar dessutom rikligt vid återkomsten. För det tredje så gav han till var och en efter förmåga. Alltså ingen krävdes på mer än vad som klarades av. Och det fjärde och sista vi lägger märke till, det är att Jesus framställer sig själv i liknelsen. Kapitel 25 inleds, det är med himmelriket som. Det är alltså himmelriket som avses och Jesus är själv mannen som reser bort. Den Jesus som på ett annat ställe i Matteus evangeliet kallar de arbetande och betungande till sig och vars ok han säger är lätt att bära. Det kan man läsa om i 11:29-30. Så av det här får vi dra slutsatsen att den tredje tjänarens beskrivning av mannen är orättvist, ja kanske direkt provocerande. Han fruktade sin herre, men han gjorde ingenting. Istället för att arbeta med talenten grävde han ner den. Det var visserligen ett tryggt och inte helt ovanligt sätt att gömma pengar, men med den tidens ränta så skulle det inte ha tagit särskilt lång tid att dubblera kapitalet på en bank. Alltså på inget sätt agerade tjänaren och motsvarade det förtroende han fått. Hans fruktan och hans förakt för mannen kommer i dagen och han döms därefter. Tjänaren blir behandlad som om han inte längre är mannens tjänare. Han blir fråntaget ansvaret för talenten och bortkastad från ägarens ansikte. I all korthet kan vi säga att tjänaren har inte känt sin herre. Han har gjort sin herre illa genom ord och handlingar och struntat i det uppdrag han har fått sig anförtrott. Fråga 2. Vad representerar talenten egentligen? Ja, genom kyrkohistorien så har det givits flera olika svar. Det äldsta svaret vi känner till säger att det handlar om Guds ord och förståelsen av skrifterna. Går vi till Matteus så kan vi konstatera att det ges inget direkt svar i kapitel 25. Men vi kan väl ana hintar på andra ställen. Till exempel i kapitel 10 så beskrivs hur Jesus gav apostlarna andlig auktoritet. I närmast föregående kapitel, kapitel 24, så talar han om hur tjänarna ska ge hushållet eller de övriga medtjänarna mat i rätt tid i 24:10. Och lite senare står att allt har blivit anförtrott dem i vers 47. Den närmaste parallellen finns kanske i kapitel 13, vers 11 och 12 där Jesus talar om för sina lärjungar att han har gett till dem att förstå himmelrikets hemligheter. Och här kan man särskilt jämföra formuleringen i 13:12 med formuleringen i 25:29. Och till sist så får vi konstatera att hela Matteus evangeliet avslutas med att Jesus överräcker uppdraget att gå ut i hela världen till sina lärjungar. Vi kan i varje fall konstatera att enligt Matteus 20:28 så har alla Jesu lärjungar blivit köpta med Jesu blod och därför är de alla hans tjänare. De har därmed fått hela sitt liv ifrån honom. Till sist, vad vill Jesus ha sagt med den här liknelsen? Ja, man kanske skulle kunna formulera ett svar så här. Glöm inte vem som är din herre och glöm inte vem du själv är. Och medan du väntar på honom, tjäna honom. Kom ihåg att Herren inte frågar efter kvantitet eller kvalitet i arbetet utan efter trofasthet i tjänsten, vare sig det i det lilla, 2 talenter eller lite större, 5 talenter. I en kommentar, den av Los, så önskas det att Jesus hade lagt till en fjärde karaktär. En som verkligen arbetar och satsar kapitalet men som misslyckas och går i konkurs. Vad skulle Jesus ha sagt om honom? Hade han också fått ingått i glädjen? Ja, man får hoppas att det kommer att vara fallet.